Igår så talade Peter mycket över runt omkring den här frågan. När man har varit soldat eller när man har varit en kristen under en väldigt lång tid. Hur kan man hålla sig levande? Och han hade en väldigt praktisk undervisning om olika steg och olika handlingsalternativ som vi kan ha för att faktiskt hålla oss levande. Det finns någonting som du och jag måste göra. Det sker inte automatiskt att vi håller oss levande och vi vigör i Guds rike. Och det finns någonting som heter Václavskis, det finns någonting som heter att allting går emot sin förstörelse. Alltså om vi inte städar ett rum så går det emot oordning. Allting, det finns en inbyggd princip i hela den här världen att det går emot förruttnelse och emot oordning om vi inte motverkar det. Och idag så ska vi tala om kampen. Vi ska tala om kampen för det finns en kamp som du och jag måste vara villiga att gå in i för att vi ska växa som kristna. Och för att vi ska hålla emot. För om vi inte håller emot så går det fel väg. Allt som växer, växer i en riktning. Vi måste nära med goda ting för att vi ska växa i en riktning som Gud ser med välbehag på. Och om ni vill slå upp era biblar så kan ni slå upp i Lukas evangeliet, det 22 kapitlet. Och där är det en liten vers som jag kommer att cirkla runt i den här bibeltimmen. Och det är Lukas 22:31. Så om ni finner fram till den så kan ni vara kvar där. Lukas 22:31. Och här står de här orden. Det är Jesus som talar till Petrus. Han har tagit Petrus lite till sidan och så säger han så här till Petrus. Petrus hade ju ett annat namn som var Simon. Och han säger Simon, Satan har utverkat åt sig att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut, säger Jesus till Petrus. Och vi kommer in här i ett sammanhang där Jesus precis har ätit påskalammet, den sista måltiden med sina lärjungar. Han har instiftat nattvarden, han har berättat för lärjungarna att han skulle lämna dem, att han skulle dö och att han skulle lämna dem ensamma kvar. Judas var på väg att förråda Jesus. Och man skulle kunna förvänta sig att Jesu lärjungar i den här situationen var ganska så upprörda. Jesus hade talat om att de skulle bli lite förskräckta. Man skulle tro att de skulle trösta Jesus, att de skulle stödja Jesus. Men vad håller lärjungarna på med i den här situationen? Om vi läser de här verserna som kommer innan, så kan vi se att vad lärjungarna håller på med här när Jesus har gett det här budskapet, det är att lärjungarna kranglar, de grälar, de tvistar. Och de är upprörda, ja de är upprörda, men de är inte upprörda för att Jesus ska försvinna ifrån dem. Utan de är upprörda i ett religiöst gräl. Och grälet, vad handlar det om? Jo, det handlar om vem som var störst. Och så undervisar Jesus dem och han tillrättavisar dem och så säger han, den största bland er var som den yngste och den som är ledare ska vara som tjänaren. Jesus tänker tvärtom. Och ändå i den här situationen så gör Jesus någonting som jag tycker är helt otroligt. För om vi läser vidare. Efter det här grälet som lärjungarna har och när Jesus har tillrättavisat dem, vad gör Jesus då? Jo, då säger han de här otroliga orden till sina lärjungar. Han säger, det är ni som har stått vid min sida under mina prövningar. Och nu överlämnar jag riket åt er. Är det inte otroligt? Jesus överlämnar riket i sina grälande lärjungars händer. Och han säger, ja, han har redan sagt, jag ska gå bort. Nu är det ni som får ta över. Ni ska vara det nya Kristus, den nya Kristus på jorden. Kristi kropp på jorden idag. Jag överlämnar riket åt er. Liksom på samma sätt som min far har överlämnat riket åt mig. Säger Jesus. Och i Bibel 2000 så står det att samma kungavärdighet som min far har tilldelat mig tilldelar jag er. Du har fått en kungavärdighet. Du har fått ett ansvar att förvalta Guds riket på jorden idag. Jesus överlämnar riket till dessa grälande och trätande lärjungar som vi kan känna igen oss i så väl. Och när Jesus har sagt det här, då tar han Peter lite till sidan. Kan du se honom? Han säger till Petrus, kom här Petrus. Kom Petrus, nu ska jag prata med dig. Det är ju du som ska bli ledare för kyrkan framöver. Nu vill jag prata lite speciellt till dig, säger han. Och så säger han de här orden. Simon, Simon, säger han. Och du kan sätta ditt namn i hans ställe. Du förstår, Satan, han har begärt en sak. Han har begärt att han ska få sålla er som vete. Det är som om Jesus avslöjar en bit av framtiden. Satan har begärt. Och Jesus har gått med på det. Att han ska få utsätta lärjungarna för prövningar. Den ena prövningen efter den andra. Jesus har gett tillåtelse till att lärjungarna ska bli prövade. Att de ska få bli, alltså när man sållar vetet, då krossar man vetet. Och agnarna skingras för vinden. Det är en plågsam process för vetet. Och den liknelsen använder Jesus här. Och det Jesus avslöjar för Petrus, det är att det kommer att bli en kamp. Det kommer att bli en strid. Det pågår någonting i det osynliga som du inte kan se. Och så avslöjar Jesus. Den här kampen, den kommer att finnas där. Och Petrus får se att bakom allt det synliga så pågår det här spelet i andevärlden. Ett maktspel om herraväldet. Det finns en synlig verklighet och det finns en osynlig verklighet. I den synliga verkligheten så hör vi och ser vi och läser vi om flyktingströmmarna, om de ekonomiska kriserna. Vi ser om ett president, läser och ser om ett presidentval här och där. Vi läser om krispaketen omkring islamiska staten. Vi läser om kriget i Syrien, Irak, Afghanistan, ja över hela världen. Vi läser om Gaza-konflikten och vi blir oroliga i vårt inre när vi läser om allt det här. Och i den här synliga världen så ser det, i alla fall i vår del av världen, så ser det ut som att församlingen, kåren, Guds folk är en skara märkliga människor mitt i en modern värld utan det minsta inflytande. Känner du igen dig? Men vet du, Bibeln säger någonting annat. Bibeln säger att församlingen på jorden är en maktfaktor att räkna med. Och jag tror att vi måste lyfta blicken. Vi måste våga se längre än vad våra naturliga ögon kan se. Vi måste be att Jesus tar oss avsides som han gör den här helgen. Och låta honom liksom öppna våra ögon så att vi kan se situationen sån som den är. Att vi kan se maktspelet i den andliga världen. Att vi kan se att det pågår en kamp om våra liv och varje människas liv. Och det är en kamp som måste vinnas i det osynliga, i bönens värld, innan den på något sätt kan vinnas ute i det synliga. I Frälsningsarméns barndom så fanns det inga begränsningar för vad man trodde att Gud kunde göra. Och man hade ett uttryck där man sa så här, det som är möjligt, det gör vi med en gång. Det som är omöjligt, det tar lite längre tid, men det gör vi också. Men vet du, idag så tror jag att vi har lärt oss att nästan, vi förväntar oss inte att Gud ska verka. Vi förväntar oss inte att Gud ska gripa in. Och den offentliga kristna rösten har effektivt tystats ner. Den har skyfflats undan in i det privata. Och vi har låtit oss skyfflas undan. Jag har låtit mig skyfflas undan. Jag går inte ut och proklamerar det jag menar. Och det jag har lärt alltid. Vi sitter där bakom våra stängda dörrar. Och så undrar vi, varför ser det ut som det gör? Och den här Andrew Crouch-sången kommer tillbaka gång på gång. Jesus, han är svaret för vår värld idag. Har vi glömt det? Jesus, han är svaret. Vi sitter där och vi undrar, varför går det så dåligt för oss? Varför kommer inte nya människor till oss? Vi har en stor Gud och vi borde fråga honom, vad ska vi göra? Och så borde vi gå på den minsta impuls som han ger oss. George Bernard Shaw, han säger så här, de flesta människor, de ser tingen sådana som de är. Och så frågar de varför? Och det är precis det här vi sitter i våra kyrkor och säger, varför är det så dåligt? Varför är det så dåligt? Och så säger Bernard Shaw, jag drömmer om ting som aldrig har funnits. Och så frågar jag, varför inte? Varför inte? Och jag skulle önska att vi som församling började drömma mycket mer om att den och den skulle bli frälst. Att vi ser för vår inre blick den och den som borde bli frälst, den och den som borde bli ett Guds barn. Vi borde tänka på samma sätt som vad George Bernard Shaw tänkte. Särskilt eftersom vi har en Gud som genom historien har visat sin makt. Jesus lever. Vi tror att Jesus lever. Vi tror att Jesus lever. Vi tror att påskdagens budskap om att Jesus är uppstånden och finns med oss i allt vad vi gör. Vi tror att det är sant. Vi tror att han är här. Vi tror att han verkar i Södertälje idag, år 2016. En muslimsk ledare var i samtal med en av, jag tror att det var General Shaw Clifton. När han jobbade i Pakistan, en muslimsk ledare kommer upp till honom. Och han säger, den här muslimska ledaren, han säger till generalen. Ja, säger han, vi vet att om vi vill utrota kristendomen så måste vi först få bort de kristnas tro på uppståndelsen. Och jag undrar, är han på väg att lyckas? Är de på väg att lyckas? Har vi glömt att Jesus lever? Så länge som vi tror att Jesus faktiskt lever och verkar ibland oss. Att han sitter med oss vid bordet när vi äter frukost. Att han är med oss på bussen till jobbet. Att han är med i arbetsmötet på kontoret. Att han är verklig levande handlande. Så länge finns det hopp. För Södertälje kår. För Frälsningsarmén i Sverige, Norge, Danmark, Färöarna och Island. Men om vi mister den tron, då är vi de mest ömkansvärda, beklagansvärda av alla. Som Paulus skriver i första Korintherbrevet. Om vi i detta livet sätter vårt hopp endast till Kristus och han inte har uppstått, då är vi de mest beklagansvärda av alla människor. Men nu har Kristus uppstått, säger Paulus, från de döda, som förstlingen av de insomnade. Låt ingen ta ifrån dig tron på att Jesus lever. Så vad är det Petrus får se när Jesus tar honom avsides? Ja, bibelordet talar om två personer i den här maktkampen. Om Satan och om Jesus. Med två diametralt olika agendor. De vill nog helt olika. Satan vill sålla lärjungarna som vete. Han hoppas att han ska kunna krossa lärjungarna, de som ville följa Jesus, som man krossar ett vetekorn så att det bara blåser bort i vinden. Och det är hans hopp också idag. Han vill krossa dig. Han vill inte att du ska leva där nära och tro på en levande frälsare. Och han har inte slutat att försöka krossa de som vill följa Jesus. Han gör det med oförminskad kraft. Han gör det med oförminskad list. Han gör det med lika många lögner och försåtliga trick som han alltid har gjort. Och hans agenda, det är att få dig bort ifrån lärjungaskapet. Han vill inte att du ska följa Jesus. Och Jesus beskriver honom i Johannes 10 och han säger, kallar honom för tjuven. Och han säger, tjuven kommer bara för att stjäla, ödelägga och förstöra. Har han fått härja i ditt liv? Har han fått stjäla, ödelägga och förstöra i ditt liv? Jag vet inte. Men Jesus har en annan agenda. Han vill ditt väl. Han vill ditt liv. Vi pratade igår om att han vill liv och övernog i ditt liv. Jag har kommit för att de ska ha liv. Överflödande liv, säger Jesus i samma kapitel. Och så pågår här en kamp i den osynliga världen. Och den pågår på tre olika plan, den här kampen. För det första så pågår det en kamp om din stad. Om din ort där du bor. Det pågår en kamp om den platsen där du lever och rör dig. Den naturliga, den synliga miljön där du lever ditt naturliga liv. Gud är intresserad av din stad. Gud är intresserad av Södertälje. Och den här kampen, den handlar om vilka krafter är det som får herraväldet i ett landområde. Det står en kamp omkring din stads barn och ungdom. Det står en kamp omkring din stads vuxna. Det är inte en kamp emot kött och blod. Inte en kamp emot människor. Men det är en kamp mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarymderna. Och vi måste klä på oss hela Guds vapenrustning så att vi kan hålla stånd i den här kampen. För i bibliskt perspektiv så har Satan ockuperat din stad. Tänk på det. Han anser sig ha rätten till din stad. Första Johannes brev 5:19 säger, vi vet att vi tillhör Gud. Men vi vet också att hela världen ligger i den ondes våld. Och vet du, Satan rasar när den värld som han har ockuperat störs av Guds rikets principer och krafter och Guds rikets människor. Men som Guds frälsningsarmé så är vi kallade att befria staden från ockupationsmakten. Vi är kallade att befria. Vi är kallade att förlösa människorna, att komma ut i Guds frihet. Vi är kallade att lösa ut människor, att befria människor. Men inte bara människor utan system och hela samhällen för Kristi sak. Vi är kallade att vara en återlösningsarmé. En befrielsearmé. En frälsningsarmé. Tänk på det. Inom det militära har man ofta använt en symbol för att visa om vem som äger rätten till ett land. Och när Scott och Amundsen kom som de första till Sydpolen, då planterade de en flagga där för att visa vem som ägde rätten till landet. När Neil Armstrong var den första astronauten som reste till månen och steg ut som första människa som satte sin fot på månen och säger de där historiska orden, ett litet steg för en människa men ett jättekliv för mänskligheten. Vad har han med sig? Jo, han planterar en flagga för att markera det här området tillhör USA. Och frälsningsarmén, vad har vi gjort i alla tider? När vi har kommit till en ny by så har vi haft vår flagga och så har vi planterat den. Och hela min ungdomstid så gick jag in under flaggan som hängde där på Kungsholmen där Kiki och vi var soldatkamrater. Och så gick vi in under flaggan där det stod Kungsholmen för Kristus. Finns det en flagga som ni har planterat här i Södertälje? Södertälje för Kristus. Som handlar om att nu tänker vi befria. Den här platsen ska vara befriat område. En symbol för att kampen har inletts. Satan har begärt att få din stad Södertälje i sin makt för att sålla staden och dess invånare som vete. Vi har inte en kamp emot kött och blod. Vi slåss inte mot människor, men vi slåss emot makter och myndigheter och mot världshärskare och ondskans andemakter i det fördolda. När Sandra och Jeff Ryan, som unga officerare, kanadiska officerare, fick order till Ryssland, så fick de först order till Sankt Petersburg. Men så efter några månader så fick de nya order. De fick order att resa ner till södra Ryssland, till Rostov i södra Ryssland, som ligger nere vid Svarta havet. Och de fick order att inta staden för Guds rike. Och de kommer och de har bara varsin koffert med sig. De har sina uniformer och de har sina koffertar. De kommer ner till denna väldiga industristaden där nere. Och de har ingenting, absolut noll. De har med sig Guds ord. Och de har med sig en kallelse att vinna den här staden för Guds rike. Och de har inte en lokal, de har ingenting, inga musiker, inte ett instrument. De hade inga stridsrop, de har inga verktyg. De har bara sig själva och sina koffertar. Så finner de en plats där de kan börja ha möten. De har inga musiker som kan spela underbar lovsångsmusik. Så vad gör de? Jo, de går ut på byn och så hyr de ett hårdrockband som får komma in och som får spela till lovsången på gudstjänsterna. Och vad händer med hårdrockbandet? Jo, det är klart att när de kommer under inflytande av bibelordet så blir de frälsta. Och Vadim blir frälst. Och nästa gång när vi kommer tillbaka och möter de här människorna igen, då har Vadim blivit soldat i frälsningsarmén. Och nästa gång när vi möter Vadim, då är det i Finland på officerskolan. Då har Vadim blivit frälsningsofficer. Och nu ska han ut och känna Gud på heltid som officer i Frälsningsarmén. Det började med att han blev inhyrd i en lovsångsgrupp. Gud fick tag på honom. Sandra och Jeff, de frågade inte, varför är det så eländigt här? De frågade, varför inte? Och så gick de i tro på en levande frälsare. De drömde om ting som aldrig hade funnits. Och så frågar de varför inte. Och så ringde myndigheterna till dem. Och så när de såg vilken fin ungdomsgrupp som började växa fram där i kåren i Rostov. Så ringer myndigheterna och så säger de. Ja, ni har stulit. Rysslands bästa ungdomar har ni stulit. Då svarar Sandra. De här ungdomarna, de har vi hämtat ut i rännstenen. Och vår Gud, den levande guden, har gjort dem till vad de är idag. Kan du se ungdomarna i rännstenarna ute i Södertälje? Har du en levande frälsare? Kan du tro varför inte? Kan du säga varför inte? Varför skulle inte Gud i sin allmakt kunna kalla dem in och något liknande skulle kunna ske? Det pågår en kamp om din stad, var så säker. Den sker i det osynliga. Och Satan har sina fästen här i Södertälje och på den plats där du bor. Och ni ska alldeles strax få prata om det här i små grupper med varandra. Vad är det? Vad är fiendens starkaste fästen? Vad är det i din stad som hindrar att människor blir frälsta? Vad är det som förblindar människor i din stad? Och jag ska be er hålla er till staden. Vad är det i staden? Och jag ska be dig först att du tänker några sekunder själv. Och jag ska säga till sen när ni ska få prata i grupper om det här. Vi pratade igår om att lyssna till Gud. Och jag skulle vilja be dig att du bara sluter dina ögon. Och du bara ropar till Gud i ditt inre. Gud, visa mig. Visa mig något. Visa mig en glimt av vad det är som hindrar. Gå in i bön just nu. Fråga Gud, vilka krafter är det här som håller människor borta ifrån Jesus? Hörrni, jag tycker det är fantastiskt att höra det här sårlätt. Det är gott att se ert engagemang. Men jag undrar om vi skulle kunna gå lite vidare, att jag kunde få lite tillbaka melling, vad heter det? Återkoppling. Respons. Och några som kan bara helt kort berätta vad ni tror. Vad är det för festen som fienden har här och som hindrar att människor kommer till Jesus i Södertälje? Vad har ni sagt? Religiösa fester och kulta festen. Man förstår inte att man behöver Gud. Andra tankar. Människor är stolta över vad de kan. Försöker att göra det som Gud skulle göra, men gör det på sitt eget sätt i sin egen kraft. Är det någon annan som har någonting som ni vill föra fram? Vi anstränger oss inte så som vi skulle. Att be Gud kanske visa. Är det någon människa som du vill lägga på mitt hjärta? I Nacka när vi startade pionjärkår så hade vi våra vippare. Vi skrev ner 3 personer som vi lovade att be för varje dag. Lovade att vi skulle ta kontakt med, var det 3 gånger i veckan eller 3 gånger i månaden, jag kommer inte ihåg. Men det var 3 very important persons som blev våra personliga evangelisationsobjekt. Och när jag först hörde det här så med en gång så poppade upp 3 namn. Inte familj, inte släkt helst, utan människor i din omgivning som Gud bara lägger på ditt hjärta. Och jag tror och jag vet att Gud lägger namn på ditt hjärta nu. Som han vill att du ska gå till. Be för dem, sätt upp lappar på spegeln innan du går ut i dörren. Sätt upp Greta. Be för henne om och om och om igen. Tror du att Gud vill verka på Greta om du och jag handlade så? Nu har ni identifierat några festen. Jag önskar att någon hade skrivit ner det här som ni har sagt. Jag skulle ha haft penna här och skriva själv. Men om någon har gjort det eller kan komma ihåg det. Jag tror, vet ni, att Gud talade till er när ni gick i bön. Så la han ner sina tankar. Vi bad att Gud skulle lägga ner sina tankar och det gjorde han det. Det står en kamp om din stad. Men jag sa att kampen pågår på många nivåer. Och det här var bara den första nivån. Det är bara den översta nivån. För det första så pågår en kamp om din stad. Och i den här staden och i alla städer nästan i Sverige så finns det en församling. En kristen församling. Många kyrkor, men det finns en församling. En kristig kropp i den byn. Men vet du, det pågår en kamp också om församlingen. Och det är nästa plan. Det pågår en kamp omkring byen, omkring staden. Men det pågår också en kamp omkring församlingen. Och för mitt i våra olika städer så finns församlingen, de kristna. Vi skulle vara en motväkt. Vi skulle vara en befriad skara av återlösta människor som är fria ifrån Satans ockupation. Människor för vilka Jesus har bett. Jag ber att din tro inte ska bli om intet. Så som han bad för Petrus. Det är du och jag. Jesus ber för oss. Han har varnat oss. Satan har begärt att få sikta också dig som vet det. Men säger Jesus, jag ber för dig. Att din tro inte ska svikta. Och så det här fantastiska bibelordet i Kolosserbrevet 1:13. Där det står att han har räddat oss ut ur mörkrets välde. Och satt oss över i sin älskade sons rike. Vi läste det igår också. Jag älskar att tänka på församlingen som ett avskilt folk. Ett folk som Jesus har tagit ut ur denna världen som ligger i den ondes våld. Och om du är en kristen så tillhör du det folket. Ljusets rike är vårt rike. Ett befriat folk. Ett folk som har förts över i ett annat rike. Som finns överallt i den här staden. I matvarubutiken. På kontor och på arbetsplatser. Så finns alla de här representanterna utspridda. Guds befrielsearmé, Guds gerillarörelse. Är du med? Har du förstått att du är en del av Guds gerillarmé där ute, där du jobbar eller där du rör dig i ditt dagliga liv? Ett folk utspritt över hela världen. Inledningen till första Petri brev säger: till de utvalda som lever skingrade som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadocien och så över. Utvalda enligt vår faders plan. Helgade av anden och bestämda till lydnad och rening med Jesu Kristi blod. Hur ser det folket ut? Ett heligt folk. Avskilt, annorlunda, älskande, engagerat för andra människor och för världens frälsning. Jesus säger, ni ska vara heliga, för jag är helig. Ett friköpt folk. I tro har vi tagit fasta på Guds löfte att han har betalt för all min skuld. Och jag hade mycket. Jag hade mycket, men Jesus har betalat min skuld. Han har friköpt mig. Jag är fri. Jag har fått bekänna min synd. Och jag får ta emot förlåtelse och rening. Och vet du, jag misslyckas. Och jag syndar också ibland, fortfarande. Den som är utan synd, han ljuger, säger ordet. Men när det händer, när jag frästas att baktala någon, då får jag leva i utgivande förlåtelse. Jag får bekänna min synd. För när jag bekänner min synd så är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter mig synderna. Det gör han i himlen. Men så gör han en sak till. Han rensar mig ifrån all orätt. Därför är jag friköpt. Därför är jag ren. Därför kan jag se dig i ögonen och jag kan säga: Lisbeth, du vet, men jag är friköpt. Jag är ren. Ett helgat folk. Ett förlåtet folk. Inte bundet av det som en gång var. Ett folk som definieras inte av geografiska gränser, men av huruvida man hör kungens röst. För om du hör Jesu röst, då är du en del av folket. Då är du inne i riket. Det är kungen som avgör. Det är kungen som talar. Om du känner igen hans röst och lyder den, så är du med i riket. I världen, men inte av världen. Jag brukar tänka på församlingen som den där stranden. Den där sandstranden som man kan gå på i solens sken. Och så är det mitt bland alla miljontals sandkorn. Så är det några sandkorn som glimmar och gnistrar och återspeglar solens ljus. Det är församlingen. Renslipade, rensade så att de kan återspegla Guds härlighet. Såna ljus ska du och jag vara i den här världen. Och Inga-Maj Hörnberg sjöng för många år sedan: jag vill leva så nära Jesus att hans strålglans speglas i mig. Och jag vill visa en värld på honom. En värld som tappat sin tro, sitt hopp. Hemligheten till Frälsningsarméns framgång i början, det var den här aggressiva, passionerade hängivenheten och andligheten. Som också var kopplad till den här läran om ett heligt liv. Ett heligt folk på frammarsch. Ett heligt folk på frammarsch. Vill du vara med? Det handlar inte om duktiga människor. Det handlar inte om en god organisation. Det handlar inte om goda förutsättningar. Men det handlar om heliga människor som älskar sin omvärld tillräckligt för att våga kämpa för deras frälsning. Det pågår en kamp i andevärlden om herraväldet i församlingen. Och hur ofta är vi inte lika lärjungarna när vi grälar om vem som är störst. När vi istället borde välsigna människor runt oss. Be Gud, rena mig på nytt. Skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Församlingen är kallad att befria ut ur mörkrets välde. När vi startade pionjärkåren i Nacka för många år sedan nu så väntade vi stenkastning på fönstren. Vi väntade att ungdomarna runt skulle attackera byggnaden och att vi skulle få en massa besvär med uppbrutna dörrar och att det skulle vara en massa härverk på lokalen. Men det var inte därifrån fiendens attacker kom. De kom genom omoral in i församlingen. Och så blev det splittring. Där kom attackerna. Satan vill sålla församlingen som vete. Men vet du, Jesus är på vår sida. Och alla vi som ser upp till honom. Vi förenas i en helig önskan. Att få bli rena så att vi kan återspegla hans härlighet. En kamp om staden. En kamp om församlingen. Men den viktigaste kampen, den handlar om dig och mig. Det börjar hos dig och mig som individer. Det står en kamp om ditt och mitt liv. Jesus tar Petrus avsides. Han tar inte hela gruppen. Han tar en och en. Och så säger han, kom här. Kom här. Han ger visserligen ett uppdrag till kollektivet, till församlingen. Och det är viktigt. Men ingenting händer om inte Jesus får herraväldet i dig. Han vill ha hela dig och hela mig. Och det står en kamp om dig och mig. Det står en kamp om dina tankar för det första. Gud vill ha fullständig kontroll över dina tankar. För i den osynliga världen så strider vi nämligen inte med världsliga vapen. Utan vi strider med andliga vapen. Och bibelordet säger att även om vi lever här i världen. Så strider vi inte på världens sätt. De vapen vi strider med är inte svaga. Utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader. Och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge under Kristus. Har du varit med om att fånga tankar och lägga dem under Kristi lydnad? Innan du och jag blev kristna så fick vi tänka vad vi ville. Men efter att vi blev kristna, efter att vi kom med i Guds gerilla armé i den här världen som är under ockupation, så kan vi inte tillåta oss att tänka tankar som strider mot Guds vilja för våra liv. För felaktiga tankar leder till felaktiga handlingar. Och det finns ingen synd som har utförts i denna världen som inte har begynt här uppe i tanken. Och så säger Jakobs brev att när begäret har blivit havande så föder det synd. All synd, all orätt börjar i vår tanke. Jag hade en väninna en gång som inte kunde släppa tanken på en ungdomsförälskelse. Och det höll på att fullständigt ödelägga hennes eget äktenskap och hela hennes kristenliv. Hon kunde inte släppa tanken på en gammal käresta. Vet du, Gud vill att vi ska lägga varje felaktig tanke. Och jag tror att du har felaktiga tankar ibland som Gud minner dig på nu. Du får lägga dem under Kristi lydnad. Vi ska ta dem till fånga. Vi kan inte hindra att fåglarna flyger över våra huvuden. Men vi kan förhindra att de bygger på det här. Och på samma sätt är det med våra tankar. Vi kan inte hindra tankar som flyger in. Men vi kan hindra att de får fäste. Vi kan välja att inte ge näring åt felaktiga tankar. Och vet du, om inte du tar dina tankar till fånga, då kommer dina tankar att ta dig till fånga. Och våra tankar är inte en privat sak när vi tillhör Kristi kropp. För du hör ihop med mig. Och jag hör ihop med dig. Och om du faller i synd så drabbar det inte bara dig. Utan det drabbar också mig. Det drabbar din kår. Det drabbar hela kyrkan. Det handlar om hela kristenheten. Du och din synd och dina tankar är inte en privat sak. Gud vill att du ska tänka rent. Det pågår en kamp om dina tankar. Och det pågår en kamp om ditt hjärta. Bibelordet säger, där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Och vet du, i början av mitt kristna liv på 70-talet, när vi blev drabbade av Gud, så hade jag varit borta i så mycket. Och jag fick en sån längtan, en sån törst efter renhet. Ett sug efter att jag skulle bli ren. Och jag bad om och om och om och om igen. Rannsaka mig Gud och känn mitt hjärta. Och om jag är stad på en olycksväg, så led mig på den eviga vägen. Och jag kände, Gud sa till mig, nu får du sluta se på tv. Och jag införde tv-fasta under en lång tid. Jag tyckte jag blev oren bara jag såg på ett program på tv. Jag tyckte jag blev oren bara jag såg på väderleksrapporten. Allt liksom som kom input ifrån världen. Det besudlade mig. Och jag bara längtade efter en renhet där inne. Sen måste jag ju erkänna att efterhand så har kanske den här längtan efter renhet ibland ersatts av någon slags likgiltighet. Och jag har fått uppleva att bedrägligare än allt annat är hjärtat. Illfundigt stod det i den gamla översättningen. Det går sina egna vägar om vi inte vakar över det. Det står en kamp om ditt och mitt hjärta. Gud vill att vi ska ha rena hjärta. Så står det en kamp, och den kanske hårdaste kampen om vår vilja, och jag ska snart vara färdig. Jesus säger, hur länge har jag inte velat? Hur länge har inte jag velat församla er under mina vingar? Men ni har inte velat, säger han. Ni vill inte. Det pågår en kamp. Och Satan allierar sig med vår bekvämlighet. Med allt som vill hålla oss tillbaka. Och ja, det finns ett pris att betala. Men vet du, härligheten när vi vågar att betala priset är så mycket större. Så mycket mer fantastiskt. Det är värt det. Det är värt det. Och det pågår en kamp. Vem ska du ge din lojalitet? Vem ska vi ge vår lojalitet? Vill du låta Jesus, världens frälsare, få herraväldet helt i ditt eget liv? För du vet, kampen om den här stan, den kan inte vinnas om inte Gud får vinna kampen om församlingen. Kampen om församlingen, den kan inte vinnas om inte Gud får segra i ditt och mitt liv. Talar ofta om William Booth i slutet av 1800-talet. En flott herre i hög hatt på promenad i östra London. Han går där och snubblar över fylliker. Och han träffar på de unga tonårsprostituerade. Han träffar på gatubarnen. Han springer på råttorna och lorten och allt eländigt där i östra London. De som ser honom tror att han är en fin herre som bara tillfälligtvis råkat komma in i slummen. Egentligen så är han en misslyckad metodistpastor som just har blivit arbetslös. Hemma har han fru och en massa barn att försörja. Och när han ser allt det här så får han bara höra hur Gud börjar tala till honom. Och han faller ner på sina knä där i skiten. Och så ropar han till Gud, vad ska jag göra Gud? Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Och han ber inte där i slummen om att Gud ska sända en väckelse över östra London. Han ber inte att Gud ska förnya och hela församlingen. Han ber inte att Gud ska göra alla andra kristna mer heliga. Men vad ber han? Han ber, Gud, ta allt som finns i mig och använd det för dina syften. Satan har begärt att få sikta er som vete. Men jag, säger Jesus, har bett för er att er tro inte ska gå för intet. Det pågår en kamp och jag undrar, är du och jag rustade för den här striden? Några av de sorgligaste orden jag vet om som står i Bibeln. Det är de här orden som Jesus säger till den rika unge mannen. Han säger, ett fattas. Dig. Allt var perfekt. Allt var helt perfekt. Han hade hållit alla buden. Han hade gjort precis som han skulle. Han var en mönstersoldat. Och så vet Jesus. Och så säger han, ett fattas dig. Ett är för mycket. När vår son, vår yngsta son, gifte sig så skulle han och frun åka på bröllopsresa till USA. Peter och jag skulle köra dem till flygplatsen. Och de sitter i baksätet. Nyförälskade, nygifta, på väg ut i stora världen. Och så säger vi bara till dem, ja, ni har väl passen med er? Jo då, säger de. Och så börjar de att gräva i väskorna. Och så kommer den nya frun upp med sitt pass. Och det ser ut som om det har legat i duschen en vecka. Och vi som har rest ganska mycket på USA, vi vet att amerikanska tullmyndigheter är inte att leka med. Och vi blir genast bekymrade för det här skrynkliga och illa tilltygade passet. Men vi tänker, ja, vi får bara be att det går bra. Och så får sonen upp sitt pass och det är så prydligt. Det är så prydligt som det bara kan vara. Och så kommer de och frun går först. Jo då, hennes pass går igenom. Amen, säger vi. Tack Jesus för att du lät henne passera. Men så börjar de och så börjar de att syna Stefans pass. Och så börjar de att rycka i sidorna. Och så hittar de en sida som inte sitter riktigt fast. Passet som såg så prydligt ut. Nästan inte använt. Det finaste passet i världen. Och så kunde de inte åka. Ja, det vill säga, de fick, de är löpare båda två. Så de löpte de 2 kilometerna bort till passmyndigheten och tillbaka. Och fick ordnade pass och de kom iväg. Men det var på håret. Men vet du, ett fattas dig. Ditt pass måste vara i ordning. Ett är för mycket. Ett är för mycket. Och så i det här sammanhanget där Jesus har uttalat alla de här orden. Innan de äter den sista måltiden. Så går Jesus in bland sina lärjungar. Så tar han fram en handduk. Och så tar han fram tvättfatet. De hade krånglat, de hade grälat om vem som var den största. Men Jesus, han går, så böjer han knä inför en efter en. Och så börjar han som den lägsta tjänaren att tvätta var och en av lärjungarnas fötter. Så kommer han till Petrus. Den impulsiva Petrus. Nej, säger Petrus. Aldrig ska du tvätta mina fötter. Vad säger Jesus? Jo, han säger, om inte jag får tvätta dina fötter så har du ingen del i mig. Då har vi ingen gemenskap. Och då säger Petrus, ja men om det är så tvätta inte bara mina fötter men tvätta huvudet och mina händer och hela mig. Och då säger Jesus, nej om du har badat så är du ren. Då behöver du bara tvätta fötterna. Alltså har du en gång kommit till Gud och fått din synd förlåten. Då behöver du bara be Jesus att han renar dig från allt det här som häftar sig på dig under den dagliga vandringen. Men det måste Jesus få göra. För annars har vi ingen del i honom. Och vi ska ha en liten stund av bön och förbön för dig. Och du ska få sluta dina ögon och du ska få veta att Jesus ligger på knä framför dig. Han vet om dina tankar. Han vet om ditt hjärta. Han vet om din vilja. Han vet om ifall det är ett för mycket i ditt liv. Men om det är det så vill han tvätta bort. Han vill att du ska gå ut härifrån fullständigt ren. Ett heligt folk som ska gå ut och vinna världen för Gud.